Bara man inte tar dem alltid det där mellanmeningen.
Ja, alltså, nej, eller jag ska försöka vara schysst åt dig. Ja. Jag kan ha det som istället som tankepaus när jag frågar någonting. Så kan jag inte.
Men det är intressant det där på något sätt, det här, att när man bandar, att hur man sen blir mer medveten. Ja. Liksom om att man...
Jag tror det var Stina Walter som pratade om henne. Hon jobbade på radio och hade bandat program. Och det här... hamnar då att sitta och klippa bort såna och det här, och hon hade sagt det till och med då, att någon som hade blivit intervjuad, att ja, du säger ofta det där att det var mycket klipp, och den personen var bara, nej, det gör jag inte, och det är som att jag har klippt bort 1000 av dem och du förnekar ändå liksom. Men man är ju som, ja, det är säkert helt ofattbart om man aldrig har lyssnat på sig själv eller analyserat det.
Ja, nu märker man att det där, nu märker jag att det blir till det sen att man skulle vilja släppa ut något mellanljud och sen det här spelar jag istället.
Ja. Ja, men det blir ju lite krystat lätt att hålla sig.
Nej, men så där att kanske just vara mer veten om, som kanske en vanlig diskussion, så är det kanske inte alltid så mycket lyssnande om man hoppar på liksom, ja. en den andra, du har inte riktigt ännu slutat meningen och sen kommer man med någonting genast på. Ja.
Men det var ju det hon sa, den här, det var radiojournalist som ringde. Så just när det blir först på kvällen, hon jobbar till 9 eller vad hon sa, att det går nog att vi tar det ännu efter. Men hon var som att bara det inte blir så mycket att klippa, så det är som sagt, nej, jag ska prata. Alltså det är så extra pressure att okej, jag måste som hitta på något här bra line så att dra.
Så det är till radio direkt liksom, okej. Okay, ja. Det är roligt. Ja. Det där, men ska vi först börja med att om du kommer med att dricka? Borde jag också, kanske också borde ta vatten, kanske. Nej, jag är klar. Om du först vill berätta bara vem du är, vad du heter och var du är just nu.
Okej. Ja, jag heter Alexandra Sandbäck. Jag är bildkonstnär. Vi sitter i mitt kök i Jakobstad.
Sorry. Nej, jag kan nog berätta var vi sitter också. Det där... Jag funderar hur det gick till. Ja, jag hade sett... Jag hade gemensam slutarbetsutställning och sen det där så var du där och styrde och ställde. Jag såg ditt arbete och sen gick jag senare och googlade lite mera på allt spännande du hade gjort. Och så frågade jag om du ville ta del av det här projektet. Det var före sommaren och nu är vi redan i hösten. Funderar, var ska vi börja med det där? Skulle du fast vilja börja med att berätta om ditt slutarbete?
Ja. mitt examensarbete var ett kroppshistoriskt museum. Och den här idén föddes ur mitt arbete med kroppen som jag har gjort också tidigare. Jag är tjock, kroniskt sjuk och delvis funktionsnedsatt. Och har jobbat med det på olika sätt med min konst. Och speciellt inom det här min medicinska historia så upptäckte jag liksom väldigt många olika kroppar som på något sätt var mina eller påstods vara mina beskrivningar av min kropp. Och jag började tänka mycket på det här om kroppshistoria och att kroppen är ett arkiv av allt den har varit med om, men också ett arkiv av andras bilder av ens kropp och andras beskrivningar av ens kropp. Och det var det här jag ville undersöka närmare. Så jag jobbade då ganska mycket utgående från min medicinska historia, men förstås också här utgående från samhällsnormer och sånt. Och försökt hitta de här olika kropparna som sägs vara mina, för att på något sätt hitta den kropp och manifestera den kropp som är min.
Det är intressant det där att hur, eller som jag själv har upplevt när en dotter med grova funktionsnedsättningar, och det där att hur på något sätt man blir bemött där i sjukhusvärlden, och på något sätt det där utgångsläget är att observera på sakerna som är på något sätt avvikande från normen.
Mm-hmm.
Som det ska finnas någon sorts standard. Och på något sätt det där sättet hur man blir bemött och sättet hur det talas. Hon är först 9, så hon har ganska mycket ännu.
Mm.
Mycket ännu framför sig. Men att på något sätt känner jag igen det där. Hur är det sen när det har skrivits texter, är det så att det så att de är liksom olika också nödvändigtvis, eller det liksom, är det så att det är fokus på olika saker, eller liksom att det blir liksom inte en så att säga berättelse, den är inte så linearisk på något sätt, den som berättas i sjukvården om din kropp?
Ja, så det är väl framförallt det att det blir sån här smala bitar av någonting. De kan ju också dessutom vara förvridna eller osanna eller missförstådda, men framförallt är de ju smala och platta och sådär, att det finns väldigt lite den här holistiska kroppssynen, och det känns som att de gånger som till exempel en specialist faktiskt läser texten från en annan, så kan det dras liksom felaktiga slutsatser ändå, liksom att man kan komma till exempel med något fysiskt problem, men de läser att man också har ångest, så då kanske det är det som är problemet. Så att de här, nej, som du säger, det blir inte en berättelse, det blir definitivt många olika, och att jag också väldigt ofta har dragits med det här att det går ju bra för mig och jag är duktig och att jag är liksom bra att kommunicera mina problem och sånt, liksom att det blir negativt, mina positiva egenskaper blir negativa eller betyder att jag inte får vård, det kan inte vara så illa om du kan säga hur illa det är, till exempel. Så den historien om mig så har ju varit en sån som har varit svår att tampas med, att varför ska jag behöva försvara min sjukdom eller min nedsättning eller mina problem, istället för att bli lyssnad på, och så tar man itu med det. Det känns som att det är längre väg runt att ha en patient, att hela tiden försvara sig och försöka ta upp den plats som borde vara given i det där vårdsammanhanget.
Helt med diagnoser och sånt, vad är det primära du har fått kämpa med? Det var det lipodem du sa att det hette.
Ja, jag har flertalet diagnoser. Och måste ju sägas att de flesta har jag kommit med till vården och då fått kämpa för att få utrett och få en diagnos på det. Och inte för den skull att en diagnos då skulle börja definiera mig eller vara liksom något svar på någonting. Men det är ju det sättet man får hjälp på och därför är de viktiga. Men ja, jag har lipödem som är en sjukdom i fettcellerna, men det är ganska mångfacetterat vad det påverkar. Jag har underfunktion i sköldkörteln och det var egentligen det som kom först, eller jag blev utbränd och sen börjar vi undersöka varför eller vilka saker som påverkar min trötthet och olika andra symptom. Så då fick jag det här hypotyreos och så hypotyreos.
Vad är det för något?
Underfunktion i sköldkörteln. Ja.
Det lät på ett annat ord.
Ja. Och så har jag till exempel fibromyalgi-diagnos, men eftersom jag fick lipödemdiagnosen mycket senare så jag tror ju att det är kanske det som är den här värken och sånt. Och har också ångestsyndrom och sådana problem. Och så det finns också saker som är alltså under utredning, för att många av de här sjukdomarna och sånt så är ju definitivt korrelerade och sitter ofta i kluster. Och en sån sak som passar in är att jag har problem med mina leder nu. De har blivit jättelösa, ostabila. Så att jag är under utredning för EDS, Ehlers-Danlos syndrom. Så jag ska få komma till en specialist nu, så ska vi se. Ja, så kanske det blir mer än det var några av dem.
Ja, men att som sagt så är det inte diagnoserna som definierar oss som människor. Men som du sa, så det är saker som... Eller att vissa stämplar kan sen hjälpa att man kommer vidare. Mm. Vidare och får den hjälp som man behöver.
Och de har ju definitivt spelat roll i det här... till exempel i det här examensarbetet, men alltså i arbetet med mig själv som har handlat jättemycket om språk, att liksom ens förstå vad de säger om mig och att man nästan måste vara liksom utbildad för att förstå vad det här betyder, och då blir de här diagnoskoderna ganska sådana här starkt lysande fenomen i den där berättelsen att vad allt kan eller ska de få innehålla i form av vad det säger om mig, men också vad jag behöver för stöd eller vilka svårigheter det innebär och sådär, att det några siffror och bokstäver kan vara ganska så avgörande ändå i den egna berättelsen.
Ja, det är inte enbart, eller ska vi säga som du sa, det har också en stärkande funktion. Mm-hmm. Någonting som jag har pratat om, eller som jag har velat tangera i de flesta diskussionerna också, att på något sätt de första kanske kroppsminnena eller sånt här, vad tänker du på om man tänka liksom, eller om man säger kroppsrelation och barndom, ungdom, och hur denna tankar lyfter det fram hos dig?
Jag är ju väldigt starkt bunden nu vid det här min kroppshistoria och hur jag arbetar med det, och också i det här mitt konstnärliga arbete så har jag ju sökt mig tillbaka ända till de här rådgivningstexterna från när jag är baby. Och det är förstås inte mina egna minnen, men när jag läste dem nu så det gav ändå på något sätt andra färger till de minnen jag sen har från när jag minns liksom hur mycket liksom samhällets syn på kroppen påverkar liksom redan från när man är barn och redan från när man är baby, och då är det förstås föräldrarna som läser det och så där, men att det påverkar ju kanske också hur man behandlas eller vilken kroppssyn man har. Inte att jag säger att jag hemifrån ska ha fått någon särskilt snedvriden kroppsbild eller så där, men i alla fall så har ju de här beskrivningarna av mig funnits sedan jag var baby. Den här historien har som skrivits hela tiden. Och jag har då alltid varit tjock. Förutom som riktigt liten baby, så då var det så här, nu äter hon inte, nu måste hon äta mer och nu äter hon för mycket. Och sen så har jag ju räknat lite att det här var det att min vikt omnämndes. Alltså jag vet inte hur många gånger var det. Jag minns inte. Alltså sjukt många gånger innan jag ens liksom kom till högstadiet. Det var som varje sån här skolhälsovårdares grej så var någonting med vikten typ.
Just det, så du kom åt liksom.
Ja, man har rätt i allt. Så. Bara när de fick grävt fram det så fick jag se allting.
Ja. Men för det har ju varit på papper någonstans.
Ja, fysiska papper.
Ja, så du hittar de arkiven. Ja.
Ja. Och det är liksom mina kroppsminnen på det sättet är ju väldigt negativa. Att liksom jag var tjock och jag var annorlunda och blev mobbad för det. Men inte bara liksom den här mobbningen utan liksom, det genomsyrar ju skolan i allmänhet, till exempel hur man behandlades på gymnastiktimmarna eller vad man liksom förväntades klara av. Jag har väldigt traumatiska minnen från sånt. Och att jag också till exempel i de här, när jag läste de här skolhälsovårdspapprena, att jag ser ju att jag också har ljugit för dem för att liksom för att jag kändes för min vikt eller sånt. Att det kunde stå att hon säger att i år så orkar hon mer på gympatimmarna och hon har många vänner och sånt som inte är sant. Och så kunde det stå sån där, hon säger att hon har slutat med godis och snask, utropstecken, frågetecken. Alltså så här galet liksom anklagar mig. Där, liksom, inte vet jag om jag där har ljugit, men det här liksom att de skriver
de
in. Liksom, ja, att, liksom, att så tjock som hon är så det kan nu inte stämma. No. Och jag menar som sagt, det läste jag inte då, men det är såklart att det påverkar hur jag blev behandlad. Och att vikten var det enda som det talades om med mitt mående. Liksom inte var det något annat där av vikt. Så det är sådana minnen, tyvärr.
Men jag har förstått att i hälsovården som vuxen så är det lite samma problematik man får tampas om, eller att det är mycket om man har övervikt. Så är det så att nej, men det här är
vi börjar där, ja, åtminstone. Att. Ja, det har nog varit ganska mycket sånt. Jag har på det sättet varit lyckligt lottad liksom att ha läkare i familjen och också den här min allmänläkare är liksom en bekant som också har ett mer holistiskt seende. Liksom att jag har haft, det är inte alla förunnat, men att jag har haft på det sättet en sån här, ett tryggare utgångsläge att söka vidare vård för olika saker. Men att nu är ju oftast vikten omnämns ju i varje text. Det är liksom en av de definierande faktorerna när jag beskrivs. Och också sånt som kan vara menat, liksom att man har goda intentioner, så kan slå jättesnett och visa på hur skadlig det här synen på vikten är. Som det här, ett av de exemplen jag brukar lyfta är att en inom vården sa att ser du ju jättestor ut med kläderna på. Och det är som en helt sån här att skulle jag då vara ens lite mer osäker i mig själv, så kanske jag inte skulle klä av mig något mer. Liksom fara till simhallen eller ha en partner eller liksom sådär. Att det var menat som en komplimang, men det är ju som otroligt skadligt. Och helt onödigt. Jag hade inte på något sätt antytt att jag ens var osäker med min kropp. Det kom spontant ur henne att hon ville säga det om min kropp. Och sånt finns ju ganska mycket i vårdapparaten. Och det är ju jättesvårt om man har, speciellt då som jag då, som har en sjukdom som ger övervikt eller liksom någonting som ser ut som här, så ser de bara det, och det finns ingen annan orsak till det än att du äter för mycket eller du lever ohälsosamt. Att det är jättesvårt att få det att vara ett symptom, inte en orsak till whatever annat man har på gång.
När du sa att du måste kämpa för att det där, att du själv hade sökt dig fram sen till informationen och kämpa fram att någon skulle ta dig på allvar. Men finns det sen någonting som, finns det något på medicinsk väg som lättar med det här lipodem?
Nej, inte egentligen. Det är som sån här egenvård och massage och smärtstillande och sånt. Men sen finns det bara kirurgi, att den här fettvävnaden går inte som att banta bort. Och där är vi ju inte heller särskilt långt inom vården i Finland eller ens på många håll i världen att man skulle få liksom opereras. Och det är inte heller alltid lyckat, och det är inte liksom rätt val för allihop, men att det är så fokuserat på att det är kosmetisk kirurgi, men det här kan ju vara jätte så här rörelsehindrande och sånt när det går långt. Så det finns nog jättemycket att göra inom vården där och inom forskningen. Att det var ju det jag nämnde, att jag var till en specialist, fysiater, med det här liksom nästan explosiva viktökningen efter att jag slutade röka, och att jag liksom misstänkte lipödem. Jag var till en special smärtklinik att försöka reda ut. Och föreslog att skulle det kunna vara det här, och fysiatern sa att det finns inget sånt. Även om jag då visste att det finns, och det finns diagnoskod och det här. Och jag fick då min allmänläkare att ge den här koden åt mig, eftersom allt stämde in. Och jag har också diagnostiserats med PMDS, med sån svår PMS. Och jag har också varit i gynekolog som sa att inte det finns, att alla kvinnor har PMS. Så jag har ju som upplevt såna här jättestora besvikelser och därför tillitsproblem till vården. Att måste jag verkligen vara experten i rummet? Att det aldrig en stund att slappna av i någons trygga händer liksom.
Ja, det låter tyvärr bekant också när man kommer, eller det har man fått som föräldrar ofta också höra sen när det liksom att läkarna helt uttryckligen uttrycker att ja, ni är ju de bästa experterna.
Ja.
Mm. När man har kommit till läkarna för att be om hjälp.
Mm.
Så då blir man ju liksom sådär att jaha, okej. Okay. Att det är klart att vi känner vår dotter, men att men jag hade hoppats att ni ändå kanske ska ha den här medicinska erfarenheten.
Ja, om det är sant så då har vi stora problem. Liksom om de som är mest utbildade och ska vara experter så liksom dribblar tillbaks till patienten eller närstående, så då har vi nog problem. Och där i det här har jag ju upplevt mycket problem med den här maktstrukturen i vårt fina välfärdssamhälle, att FPA trumfar specialister till exempel.
Ja, det är väldigt intressant.
Ja, att jag var så dålig i skick att jag hade flera specialister som skrev att jag skulle få det här sjukledigt ett år och rehabiliteringsstöd, och FPA sa att det går ju bra för dig. Så. Och det, hur ska jag kunna lita på mina läkare då? Att det är någonting väldigt skevt i hela strukturen kring liksom människans mående och hur vi tar hand om det och livskvalitet och sånt.
Nej, det är ju absurt det där. Det, man tänker att man kommer in med, eller som vi har haft också, så här, man kommer in med utlåtande av läkare och fysioterapeut och det där. Och ergoterapeut. Och sen får man tillbaka ändå ett svar att nej, inte det så här.
Nej,
inte det så här. Att det känns... Eller det är svårt att förstå att det händer så i Finland på något sätt. Eller det känns att det... Man tänker att så här kanske det går i USA där försäkringsbolagets högt där betalade jurister säger. Ja. Eller läkare som är korrupterade. Men att...
Och det gör ju liksom att den här historien om en själv, liksom sanningen blir... eller påstås vara en osanning. Mm. Liksom att man ska ifrågasätta hela sin verklighet där man lever i sin kropp, så säger någon annan att inte det är så där. Det är bisarrt och det tar bort liksom, vad heter det på något språk? Jag vet precis vilket ord jag söker, men nu är det väl, och som helst. Det tar bort all personlig makt i alla fall man har över sin egen historia och sin egen verklighet.
I vilket skede hittar du konsten som verktyg på något sätt för att arbeta med de här frågorna? Eller är det så att konsten alltid har funnits med dig och sen har fokuset så småningom sen. För det känns att det är ändå ganska länge du har arbetat med på din kropp som utgångsläge.
Ja, och konsten har nog alltid funnits och skrivande och liksom, jag är ju väldigt sådär att jag inte kan välja ett medium utan jag jobbar med konst väldigt brett och det har ju liksom skiftat mellan åren förstås, fokus och sånt. Men nu skulle jag väl säga att det är sådär över det är nog redan innan jag blev sjuk, vilket i år är 10 år sedan, så det är jubileumsår som jag firar för att jag har klarat de här 10 åren. Men det är nog redan innan dess som jag börjar så här personligen göra upp mer med min kropp. Och jag var då också i ett sånt här läge då liksom där i 20-årsåldern, 25-årsåldern, då jag gick ner jättemycket i vikt. Och egentligen utan att försöka, det var så här, livsstilsförändringar och så vidare. Och antagligen också vissa av de här sjukdomarna kan ha påverkat då utan att jag visste om det. Mm. Men det här, jag märkte ju då att fast jag blev väldigt mycket smalare, fortfarande överviktig men mer så här normaccepterad, så mådde jag ju inte något bättre, eller det fanns väldigt starkt kvar den här kroppsdysmorfi, att inte jag fattar ju inte att jag var så mycket smalare. Och jag kan ju nu efteråt se på bilder och vara som sådär att varför var jag inte nöjdare då? Liksom att inte bara då för utseende, nu liksom, nu finns ju mycket av min missnöjdhet i det att jag har ont och jag har svårt att röra mig, det är inte så mycket utseende, men ändå att jag inte förstod att vara tacksam då för den kroppen, så är ju som en sorg som man får försöka hantera nu. Men just för att kroppen då ändrades jättemycket till synes till det bättre enligt samhällets normer, och jag fortfarande var densamma och min syn på mig själv var densamma, så fick mig att börja fundera mer liksom på min egen kroppssyn och sånt. Men sen var det kanske egentligen när jag fick det här lipödemdiagnosen som jag ordagrant började jobba med så här mer specifika saker kring kropp. Att innan dess så var det ju kanske mer sån här acceptansgrejer och liksom hur olika kvinnokroppar får se ut och sådär. Men att det har blivit mer och mer specifika saker jag ganska så här intensivt försöker hantera och liksom berätta om i konsten.
Hur upplever du att ditt arbete har tagits emot? Hur den här responsen var det?
Responsen har varit jättebra, tycker jag. Jag går ju allt mer nu just i alla fall mot sån här ganska så här konceptuell konst, och det är mycket text och det är mycket liksom forskning och liksom många filosofiska plan att ta till sig det på. Men det är jättebra respons, men det är lite mer krävande av dem som tar till sig den här konsten. Men speciellt då när jag börjar jobba med det här lipödem och måla sån här kurviga kvinnor med de här det här utseende som jag har, så var det som jättefin respons, och jag har också sålt mycket tavlor med de formerna, att det här, och inte bara responsen var inte bara gällande så här vikt och olika former, utan det var också liksom när jag hade utställning att folk kom och berättade saker som inte jag behövde veta liksom om sina egna problem, så att man helt enkelt förstod att här har vi har för mycket barriärer, för att när någon får tillåtelse då vill de här historierna ut, och då, det borde liksom finnas en mer naturlig plats att prata om alla liksom kroppsfenomen som finns.
Det är intressant det där på något sätt, den där mekaniken, det där som händer att när man delar med sig någonting så, ja, så plötsligt har man en kö där bakom dörren som knackar på.
Ja. Ja.
Hur är det med det där med sen sådana här mörkare sidor, att är det som jag förstått att det ändå är rätt så vanligt, speciellt som kvinna, att man får sen en massa på sociala medier, en massa skit.
Jag har fått väldigt lite skit så där rakt mot mig. Okej, det finns kanske två fenomen som har hänt. Dels kanske att vissa har svårt med hur avslöjande min konst är, eller hur avslöjande jag har varit med min kropp. Men inte heller super uttalat, men att jag kanske har känt såna vibbar, eller att det faller inte alla i smaken helt enkelt. Det kommer lite för nära, eller att vi är så vana att se kroppen som sexualiserad att de antar att det är sånt. Eller liksom att det är på det sättet jag visar min kropp. Men det har inte heller varit väldigt uttalat. Men kanske att jag är väldigt medveten bara om att så kan det vara för människor, för att så ser samhället ut. Sen har det funnits vissa diskussioner kring kanske att det oftast är smala människor som behöver säga, men nu har jag också liksom, för att jag är smal har jag också fått utstå det ena och det andra, att det är liksom att vissa, och det är inte heller liksom så mycket individgrejer, det är också ett fenomen som händer åt många inom det här, sådana här kroppspositiva rörelser, så där, att man måste som ändå få komma med någonting, att tjocka får inte äga den här diskussionen, eller ens lägga fram fakta, sanning om områden i livet där vi har det sämre än smala. Att ursäkta, men det råkar vara sant enligt forskning och allt möjligt annat. Att den sanningen är lite svår att svälja. Och på det sättet förstår jag ju att alla vill äga sin egen historia och också sina egna traumor. Och liksom, men grejen är ju att det tar ju inte bort från någon annan det att man får berätta. Men att sådana instick händer ju. Och jag försöker hitta bra sätt att svara på. Att det liksom, att det inte tar bort från dem att det här råkar vara sant. Och det är som... Det är som det är, inte alla män, men det är som, nej, inte bara tjocka, men, men också tjocka.
Ja, det är samma mekanik.
Ja, och också när man har sån här, ska vi säga, lipödem är ju en synlig sjukdom, men den, de flesta vet ju inte att det är en sjukdom, utan de ser bara en tjock kvinna. Men det här, när man har i övrigt så här osynliga sjukdomar och om man dessutom då är driven och duktig och så vidare, så händer det ju sig att någon kan tycka att man överdriver när man säger att man har det illa någon dag. Att då är det som... det är som att om man delar positiva saker så ska det ska som helt fixa de negativa, eller man ska inte få lyfta dem när de är sanna.
Fundera på det här med att jobba med sin kropp. Att känns det, eller har det kännats i något skede att det blir liksom för mycket, eller är det tvärtom liksom ett verktyg för att lätta på något sätt på?
Du menar inom konsten, eller?
Jag menar inom konsten, ja. Eller på något sätt att då alla, att så många aspekter i ens liv på något sätt lägger tillbaka på något sätt blicken.
Mm-hmm.
På kroppen.
Ja, dels gör jag ju också annat inom konst, vilket jag tror hjälper. Men det känns kanske ändå som att det här är en av mina viktigaste berättelser. Och den är, jag menar, den är pågående tills jag dör. Men också nu den här perioden i mitt liv. Kanske extra viktig, men också att jag är liksom på en sådan punkt att jag kan jobba med det. Att det är ju ingen, det har inte varit någon självklarhet innan, och det är ingen självklarhet att det alltid går. Men nu går det, och det känns jätteviktigt, och jag vet ju att också den berättelsen är så stor, för att det är som alla har en kropp, och att det liksom det är ett på det sättet outsinligt ämne, och på det sättet hjälper det ju att det också tar bort fokus från min kropp när jag liksom bjuder in andras historier och liksom studerar både mina egna tankar och samhället. Liksom att det är som det är så stort helt enkelt. Att
precis, ja, det som jag också kom fram till där i att det blir liksom det kanske man själv som utgångsläge, men att sen blir det liksom så mycket större. Och det ger ju en liksom en sitt slutligen sen andrum helt enkelt, för att det blir liksom det blir inte så trångt mer.
Nej, och jag går nu just, det är på något sätt väldigt färskt, men jag upplever nu just väldigt mycket det här att det skiftar från det här negativa till också det här positiva med att ha en kropp. Liksom, jag har lite fastnat på det här uttrycket att jag vill vara natur som upplever sig själv med njutning. Att det, jag pratar med flera om det här också, att det här att läka och att växa och liksom utvecklas, det handlar inte bara om en massa traumaprocesser och liksom tuff shit som ska gås igenom, utan det här läkandet sker också med njutning och med glädje och med ljus. Och det tar inte heller bort från att det också är mörkt och det gör ont och liksom jag har problem i vardagen och sådär. Men det är ju helt fantastiskt att jag har en kropp och att den kan känna njutning och den kan liksom interagera med den här världen. Så det känns som en kanske en återupptäckt. Det är ju inte som att jag har varit omedveten om den saken. Men att det är väl en återupptäckt som jag hoppas ska kunna genomsyra liksom både konsten och mitt liv i allmänhet.
Och det är ju en oerhört viktig insikt, det där att på något sätt hela allt liv är ett spektrum.
Ja.
Och jag tänker också att för att kunna leva ett gott liv så ska man måste man liksom, om man inte har så bygga på den kapaciteten att vara, kunna vara både i de mörka och de ljusa och allt däremellan.
Och det kan vara jättesvårt att tillåta sig att utöka de här stunderna av liksom njutning eller glädje eller liksom sådär att vi lägger väl för ofta band på oss där på något sätt. Och att just det där att också sätta verklig vikt vid det, att det liksom att det kan vara otroligt läkande, det kan vara en livsnödvändig liksom del av en läkningsprocess. Det är inte bara, det är en distraktion eller liksom att man är ytlig för att man vill skratta, utan det kan vara helt livsavgörande att hitta glädje. Och jag bara kom att tänka på det här med just var jag är i min kroppshistoria och just den här återupptäckten att det kan ju nämnas att att jag ganska nyligen har gått igenom en separation från jättelångt förhållande och eftersom jag alltid har varit tjock så har jag ju inte varit attraktiv på marknaden om vi säger det krasst. Men nu är jag 37 så jag är ju som ännu mer oattraktiv i den här åldern så att säga. Att jag liksom kommer ut liksom efter den här relationen till en ganska hård sån verklighet. Att jag liksom har tappat ännu mera värde som kropp, som kvinna. Samtidigt som jag har insett mitt värde mer än någonsin förr. Att liksom att jag inte går med på vad som helst, inte bara inom kärleksrelationer utan liksom hur min kropp behandlas, vad jag själv gör med den, vad jag sätter min tid och energi på och allt det här. Så det är liksom det kräver stora förändringar, kanske inte syns utåt, men i alla fall hur jag skiftar liksom fokus och hur jag formar livet och liksom min relation till min kropp härifrån och framåt.
Jag märker att jag börjar dippa med min energinivå.
Ska börja med kaffe.
Jag har försökt några gånger, men sen det där är det bara illamående. Och, så jag tänkte att kanske inte behöver. Men det där, vi har talat redan en god stund och jag tycker vi har en fin berättelse. Men om det är det något speciellt du själv ännu tänker att du skulle vilja säga eller som du tycker att saknas i det du har sagt?
Nej, inte vet jag. Jag har alltid en tendens liksom, när jag intervjuas att jag berättar bara och sen minns jag inget av vad jag har sagt. Så det är säkert bra. Inget jag direkt ångrar som jag vet.
Nej, det känns liksom på något sätt väldigt, jag menar, hur ska jag säga, koncist. Och
jag kom på det där ordet nu. Agency heter det på engelska. Jag vet inte ens vad det heter på svenska. Man har agency.
Ja, jag förstår.
Mm. Det är liksom,
men gör det sant, finns det, det måste finnas ett motsvarande uttryck. Vi ska söka upp det.
Ja, men det är ett bra ord. Det är som makt att göra någonting. Ja, no, i alla fall.
Men jag ska tacka så mycket både att du tog dig tiden och din gästfrihet. Det var jättefint att få komma hit hem till dig.
Tack själv.
Tack.